Vi ska då fortsätta att läsa ur Saltaren idag. Och sen nästa onsdag, då ska vi läsa Ordspråksboken. Och ni kommer ihåg de där jämförelserna vi hade. Saltaren då, det berörde inre troslivet. Ordspråksboken, det är den där praktiska tillämpningen av inre troslivet. Det är ju väldigt intressant och fint att få ta med det också. Och sen gången därpå, då ska vi läsa Predikaren. Och det är den kvällen som vi har den här supén. Så vi kommer att inbjuda människor. Och inbjuder ni någon så tar gärna dem med på bibelsut också. För då kommer det att vara ett sånt här aktuellt ämne. Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet. Det är ju någonting som är verkligen för människor i vår tid att höra. Så se till att ni tar med någon till den samlingen. Men ikväll så ska vi alltså fortsätta något med den fjärde boken, också den femte boken i Saltaren. Och som jag har sagt så många gånger så är det då mycket, mycket summariskt jag berör det hela. Men om vi får tillfälle att vara tillsammans i fortsättningen så får vi anledning att återkomma till mycket av det som vi nu bara berör helt kort. Den fjärde boken i Saltaren, den omfattar psalmerna 90 till och med 106. Och här tror man att den första gruppen här, den tillkom under ökenvandringen. Men sen är de inte alls utformade i någon kronologisk ordning. Och den första psalmen vi har i den fjärde boken, det är en bön av gudsmannen Mose. En gudsman är ett väldigt fint uttryck. Och en gudsman ska ju vara en bönens man. Och det var ju precis vad Mose är. Jag kan inte förstå, ja, det är inte bara jag som förvånas över det. Men att man försöker bortförklara så väldigt mycket. Att Mose skulle ha skrivit den här psalmen. Man försöker plocka bort David som författare på väldigt många psalmer. Men jag tror nog precis som det står här att det är en bön av gudsmannen Mose. Därför att om man studerar den här så finner man en hel del uttryck som påminner om Moseböckerna. Och den här bönen som finns här och handlar om Gud och människan. Det är egentligen ett exempel på hur denne gudsman umgicks med Gud. Och den talar om mänsklighetens bräcklighet och livets korthet. Och så ställer Guds evighet i motsats till detta. Och det här är ju då en psalm som man har hört många, många gånger. När man har stått vid en öppen grift. Och jag vill läsa den här tillsammans med er just idag. Därför att den handlar om Gud. Och så handlar den om dig och mig, människan. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter ni människors barn. Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Ja, det är som en nattväkt. Du sköljer den bort, det är som en sömn. Och morgonen liknar det gräset som frodas. Det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och förvissnar. Ty vi förgås genom din vrede och genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort. Du ställer våra missgärningar inför dig, våra undangömda synder i ditt ansiktes ljus. Ja, alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och fåfänglighet. Till det går snart förbi som om vi flög bort. Vem besinnar din vredesmakt och din förgrymmelse så att han fruktar dig? Lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi har lidit olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Och må Herrens, vår Guds ljudighet komma över oss. Må du främja för oss våra händers verk. Ja, må du främja våra händers verk. Här beder då gudsmannen och talar om människans bräcklighet och talar om Guds evighet. Och tanken på evigheten, ja, det är något nyttigt för oss, något väsentligt för oss. För den är till stöd för vår tro på framtiden. Det här är något fantastiskt. Att forska i evigheten, att tänka på evigheten. Hur har den icke-kristna människan det? Ja, ibland så kommer man till okkultism, man tror på själavandring, man tror att man ska få leva livet en gång till. En del tror att det är absolut slut, att det inte finns någonting mer. Man känner oro och osäkerhet och därför vill man utplåna all tanke på evigheten från sitt inre. Men när man tänker på Gud och evigheten, då blir det en stöd för vår tro på framtiden och en uppmuntran till oss att lyda honom. För det är att satsa rätt, att satsa på Gud och att satsa på kristendomen och satsa på det eviga tingen. Samtidigt som det är en, vad ska jag säga, skräck, en varning för människor som är ogudaktiga, att det finns en Gud som är en evig Gud. Men själva centrala sanningen i den här psalmen, det är att han är vår tillflykt. Han är tillflykten för alla människor och alla tider. Och det leder oss direkt in i den 91:a psalmen. Gud, vår beskyddare. Och vi läser nu den första versen i 90:e psalmen, så står det: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. I den 91:a psalmen läser vi: Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Man har kanske anledning att tro att det är Mose som har skrivit den här psalmen också. Här finns det ingen författare angiven. Men det är en psalm till verklig uppmuntran för oss. Och här talas det då om tryggheten i Gud. Och ja, egentligen så skulle vi kunna jag ska läsa lite grann från den, får se om jag kan sluta eller om jag fortsätter hela, men jag ska ta det. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från pesten som fördärvar. Med sina fjädrar ska han betäcka dig, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte behöva frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus. Är inte det här någonting som vi behöver lite till mans? Nattens fasor. Jag läste tidningen idag om hur man på de sociala myndigheterna får väldigt många samtal i jourhavande just under nattens timmar, i varje timme, just före gryningen. När människor upplever nattens fasor, så oerhörda. Vi kan känna dem där lite grann till mans, när det är svårt att sova, som det kan bli ibland. Men här står det: den som sitter under den högstes beskärm, du ska inte behöva frukta nattens fasor. Och så kommer det sånt som möter oss på dagen. Ingenting behöver vi frukta. Om 1000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det dock inte drabba dig. Dina ögon skall bara betrakta dig med lust, och du skall se det ogudaktigas lön. Ty du har sagt: du, Herre, är mitt skydd. och du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig och ingen plåga ska närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att de ska bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ned unga lejon och drakar. Han håller sig in till mig, därför ska jag befria honom. Jag ska beskydda honom, därför att han känner mitt namn. Han åkallar mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och låta honom komma till ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Låt mig då slå upp Johannes evangeliets 15 kapitel och läsa den 7 versen. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Där har du parallellerna. Att vara under den högstes beskärm, under hans beskydd, ha Gud som sin tillflykt. Det finns ingenting vi behöver frukta, ingenting som vi ska fasa. Och vi känner att på samma sätt när vi är i Herren och hans ord förblir i oss, då får vi be om vad vi vill. Finns det något bättre än just det här? Det var någon som använde den här bilden, ni vet. Det är mycket stormar som rasar här i tiden. Och tänk de här cyklonerna som kommer, de här väldiga vindarna. Är man i centrum, mitt inne i dem, så känner man ingenting. Då är man helt fri ifrån allting. Precis så är det att vara under den högstes beskärm. Det må storma och rasa hur mycket som helst omkring oss, men där är vi i absolut trygghet. Och där är vi i frid. Och där är vi opåverkade av allt det där omkring oss. Sen det här. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att de ska bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Var känner vi igen det bibelordet ifrån? Från Jesu frestelse. Där har vi det. Och det har vi ännu ett exempel på. Hur Psaltaren och Gamla testamentet kommer oss till mötes i Nya testamentet. Så fortsätter vi. Jag ska inte gå igenom varje psalm så här lite mer ingående som jag gör nu. Utan det blir bara några stycken, precis som det var förra gången, men det är med varje bok. Den 92 psalmen. En lovsång. En psalm, en sång för sabbatsdagen. Och det är nog ingen psalm som har varit så mycket sjungen i gudstjänster som just den psalmen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet. Med 10-strängat instrument och saltare, med spel på harpa. En sång för sabbatsdagen. Det rätta sabbatsfirandet, det är i Herren. Och vi skulle nog behöva få lite ordentligt sabbatsfirande på Herrens dag, den första veckodagen. Att det fick bli ännu mer av gudstjänstfirande. Att vi möttes i Guds hus. Ja, ni kommer ju, jag ser ju alltid här och det är ju underbart. Men tänk om kristenheten, om folk kunde vakna upp över att Herrens dag är en dag som man ska helga åt Herren. Då man ska vara inför honom, är det någon gång som man kan sjunga lovsånger i templet och helgedomen, så är det på Herrens dag. Vi vet, och det talade vi om när vi läste budorden, vi har ju läst dem i Moseböckerna också, att just detta med sabbatsfirandet, det medför speciella välsignelser. Och jag tror att vi skulle behöva en renässans när det gäller det. en psalm, en sång för sabbatsdagen. Om du nu vill prisa Herren, vill du det? Då ska du läsa den 103:e psalmen. För där har vi den verkliga lovsången. Den är framställd som Davids främsta psalm. Kanske den som höjer sig över alla andra. Och den skrevs under hans senare år. När det här med förlåtelsens värde hade verkligen gått upp för honom. Och han fått en djupare uppfattning om vad förlåtelsen innebar. Jag har läst hans botsalm, jag har läst hans syndabekännelse. Men här kommer lovsången. Och jag tror att vi... Ska vi göra så, hörni? Att vi läser varannan vers. Jag läser den första och så ni den andra och så jag den tredje och så ni den fjärde. Och så fortsätter vi genom den här psalmen. De fem första verserna, de talar om psalmistens personliga nåd som han har fått mottaga. Och tänk nu riktigt på, när du läser det här, den personliga nåd som du har fått mottaga. Den är psalmistens och den är din och min upplevelse. Jag läser. Lova Herren min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister.
Han som,
han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Och där slutar den här avdelningen med Herrens nåd mot den enskilde. Och när vi sedan kommer över till den sjätte versen, så prisar psalmisten Herrens egenskaper som är uppenbarade i hans gärningar. Och läs den sjätte versen.
Herren gör rättfärdighetens Herre och skaffar rätt åt alla sitt flykta.
Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Han går inte ständigt till rätta och behåller dig i vrede evinnerligen.
Han handlar med oss efter våra synder och vederhäller oss efter våra missgärningar.
Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss.
Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Jag vet varför är verklig här och han tänker på att vi är så.
En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken.
När vinden går över, då är det icke mer, och dess plats vet ingen mer av.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn.
När man håller hans skuld och tänker på hans förfallningar och gör efter dem.
Herren har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt. Och när vi sedan kommer till den 20:e versen, då är det en uppmaning till allt skapat att lova Herren. Varsågoda.
Lova Herren i hans ängar, i starkheten som uträtten hans befallning, så snart det har utgivit hans befallning.
Lova Herren i alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
Lova Herren i alla hans kärlek. Var helst hans herre med här, min själ, lova Herren.
Och allt folket sade:
Amen.
Är inte det här en fantastisk psalm? Du förstår, om vi gick in för att läsa den här varje dag, då skulle vi vara mycket gladare och lyckligare. När vi tänkte på Herrens nåd mot oss, när vi tänkte hur han uppenbarar sin barmhärtighet i de gärningar som han utför, och då skulle vi vilja vara med i lovsången. Och här står det då om Guds kärlek. Lova Herren min själ, ett uttryck för Guds kärlek. Det finns så mycket i den här versen som man skulle, i den här psalmen som man skulle kunna tala om. Och restande om inte stanna vid det. Bara det här: glöm inte vad gott han har gjort. Och det är Herrens nåd mot dig och mot mig. Det ska vi inte glömma. Han som förlåter dig alla missgärningar och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Det behöver vi läsa lite kanske till mans, tror jag. När jag skulle gå ut som evangelist år 1952 så fick jag ett ord från Herren. Ja, jag har fått många ord från Herren sedan dess. Men det här ligger kvar hos mig. Det här nämnt för någon gång. Då skulle man från bibelskolan tala lite grann. Det var ju för sent. Det var inte mycket att göra åt ändå när man skulle ge sig iväg därifrån. Det fanns ingenting att rätta till. Men de skulle höra lite grann hur man kunde uppträda och sådär. Och jag skulle då åka därifrån. Så skulle jag säga någonting i ett möte. Och då hade jag fått det här ordet. Den 14 versen: ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stoff. Jag ville absolut inte bli evangelist. Nej, det fanns intressantare saker, roligare saker och sånt som var bättre. Så jag gjorde allt för att komma ifrån det. Och upplevde det väldigt svårt. Jag kände det så här klarar jag aldrig av. Jag kände mig så mindervärdig. Och jag gjorde allt för att komma ifrån. Då fick jag det här. Och så sa jag så här: att när man ska vara i tjänst hos någon så är det väldigt bra om han vet vem man är. Om han tar hänsyn till det någon gång. Och när jag nu ska vara i tjänst inför Gud så är det bra att han vet vem jag är. Och att han tänker på det, då känner jag mig trygg. Amen. Just då så, som jag stod och sa det, så kom... genom dörren kom Anders G. Bergström in, och det var han som skulle ha mig som sin medarbetare, så då visste han vad det var ungefär han fick. Det där har jag fått återkomma till gång efter annan. Han vet vad för ett verk vi är. Han vet precis hur han, du och jag är, precis vad vi har för svagheter och brister. Han tänker därpå att vi är stoff. Och då kan vi känna oss ganska trygga. Ja? Så uppenbarar han sina gärningar i och genom oss. Ja, då skulle vi kunna lämna den fjärde boken. Och så titta lite grann på den femte boken i Psaltaren. Den som börjar med den 107:e verspsalmen. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Och det är ju en fin lovsång över Guds godhet. I den här femte boken så talas det väldigt mycket om Guds ord. Och i den 20:e versen i den här psalmen, det är liksom som det är inledning till hela den här boken. Han sände sitt ord och botade dem. Och räddade dem från graven. Han sände sitt ord. Och botade dem. Och. Ja. Jag ska bara nämna lite grann om dispositionen av den här psalmen. Den här psalmen börjar med. Att tala om de förlossade. Som har samlats ut ur fångenskapen. Så må Herrens förlossade säga det som han har räddat ur nöden, det som han har församlat från länderna från öster och från väster, från norr och från havssidan. De irrade omkring i öknen på öde stigar. De fann ingen stad där de kunde bo. De hungrade och törstade. Deras själ försmäktade i dem. Men de ropade till Herren. Och så kommer deras historia som jämförs med människors resa genom tiden när de går vilse i öknen. Det är verserna 10-16. Och vid fångars träldom, vid sjukas situation, till och med vid sjöfarandes strapatser, och om Herrens dom över de upproriska och hans nåd mot sitt folk. Och så kommer avslutningen i vers 43. Så ser man då dispositionen och uppbyggningen utav den här psalmen. Och så bläddrar vi vidare och läser en bön om hjälp mot fiender, en betryckt mans klagan, Herren och hans utvalde konung, Herrens lov, en rättfärdig människas lycka, lovsång över Herrens godhet, Israels underbara räddning ur Egypten, den enda sanne guden, lovsång av en man som räddats från döden, till Guds lov, tacksägelse för seger, också Herrens lag. Och då har vi den 119:e psalmen. Det är den längsta psalmen, känner vi till. Och det är en psalm som har Guds ord i centrum. Och det är nästan så, det är i varje vers någonting som syftar på Guds bud, Guds lag, Guds stadgar, Guds ord. Och all välsignelse, den kommer genom att lova Herren. Och vårt slutmål, det ska vara att ära honom. Här börjar det med saliga. Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. Salig. Vad betyder det? Ja, det betyder att man har nog. Man har allt vad man behöver. Det är ju grundbetydelsen eller rötterna som det ordet går tillbaka till. Den vilkens väg är ostrafflig, den som vandrar efter Herrens lag, har allt vad han behöver. Är värd att gratulera, är ett annat uttryck. Och då ser vi egentligen vad det är vi är för några. Och vad vi har och vad vi äger. Den här psalmen, den är en alfabetisk psalm. Efter det hebreiska alfabetet. Den är uppbyggd med 8 verser i var och en av de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet. Men så finns det en del extra inslag och tillägg i versbyggnaden som gör den så där underbart skön. Den här psalmen är på grundspråket speciellt skönt utformad. Och vacker att läsa och tilltalande för den österländska smaken. Om du nu ser på rubrikerna. Det finns kanske inte den här äldre, men den här reviderade upplagan så finns det. Om Herrens lag. Lydnad för Herrens lag. Lycka i Herrens lag. Föresats att lyda Herrens lag. En bön om förstånd. Förtröstan. På Herrens lag. Tillit till Herrens lag. Hängivenhet för Herrens lag. Värdet av Herrens lag. Rättvisan i Herrens lag. En bön om befrielse. Tro på Herrens lag. Kärlek till Herrens lag. Ljus från Herrens lag. Där vi har den 105:e versen. Ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Trygghet i Herrens lag. lydnad för Herrens lag, lust att lyda Herrens lag, rättvisan i Herrens lag, en bön om räddning, en begäran om hjälp, hängivenhet för Herrens lag, en bön om hjälp. Och så avslutas det med något av en bekännelse. Om jag far vilse, så uppsök din tjänare som ett förlorad får, ty jag glömmer inte dina bud. När vi läser Bibeln så finner vi att den fyller alla behov. Den har råd och hjälp och vägledning för alla situationer. För unga, för äldre, för de som arbetar, för människor som är sjuka, för människor som är modlösa. Vilken situation vi än är, så finns det tröst och så finns det hjälp och så finns det vägledning i Bibeln. Och då kan man läsa den 119:e psalmen och finna att det är något speciellt av vägledning. Det är något speciellt av hjälp. Och det är faktiskt, hur många av er är det som kan 119:e psalmen utan till? Nej. Annars så är det väldigt många som kan den. Jag kan den inte. Jag kan den 23:e psalmen, för den är lite kortare. Men det är många faktiskt som har gått in för att lära sig den här psalmen utan till. Därför att den ger så väldigt mycket. Åtminstone var det så förr. Den har ju också kallats en bibel i miniatyr. Det är ett sammandrag av den heliga skrift. Och så kommer vi då till den 120:e psalmen. Och då är vi inne på vallfartssalmerna. 120-134, det är liksom en liten passus inne i den här boken. Och det var de psalmerna som man läste när man gick upp till helgedomen, vid de stora högtiderna, vid lövhyddohögtiden, vid påsk och de stora högtiderna som fanns i judarnas gudstjänstliv. Och då har du de här psalmerna som ju faktiskt är lite kortare, eller betydligt kortare, om du jämför med den 119:e psalmen. Ta och bläddra lite grann där, så ser du från den 120:e psalmen. Det är inte mer än 4 versar och 8 versar i snitt. Någon är upp till 18 versar och någon på 20. Men då var det sådana som man lärde sig och som man läste. Och någon har sagt också att de var utformade så att de skulle vara en för varje trappsteg på trappan upp mot förgården från förgården. Men det är bara sånt som är antaganden. Och då kommer vi fram till den sista psalmen. Och den kan vi läsa tillsammans också då. Då kan vi läsa varannan vers där också. 150:e psalmen. Halleluja! Lova Gud i hans helgedom. Lova honom i hans makts fäste. Lova honom med basunklang, lova honom med saltare och harpa.
Lova honom med lyra och dans, lova honom med strängar.
Lova honom med ljudande cymbaler, lova honom med klingande cymbaler.
Allt vad andra har, lova Herren. Halleluja.
Jag vet inte om ni kommer ihåg Roy Harton när han var här 1978 och 1980. Så citerar han ofta det här, allt vad anda har. Men då blev det på engelska, allt som andas lova Herren. Och han gjorde den där anspelningen gång efter annan. Andas ni, då ska ni lova Herren. Och så fick han fram lite lovsång i församlingen. Och jag tror att det där är viktigt att vi tar vara på allt vad anda har. allt som andas lova Herren. Så när vi är levande varelser så ska vi lova Herren. Och när vi har hans ande så ska vi lova Herren. Och jag önskar att vi, när vi har läst Psaltaren, att vi skulle kunna få betoning på lovsången ännu mer. Lovsången som är en livsstil. En optimistisk, positiv inställning till livet. Som gör oss starka och som gör oss glada och som gör oss trygga i Herren. Då har vi gått igenom Psaltaren. Och jag bara påminner om att den kallas på hebreiska lovprisningens bok. Och jag skulle vilja, det nämnde jag och jag finner angeläget så jag vill upprepa det igen. Att läs gärna Psaltarpsalmer. Om du bara märkte vad glad du blev när du läste den 103 psalmen. Eller var det bara jag som blev det? Jag vet inte. Men om du läser den 103 psalmen så ska du se att den lyfter dig upp på ett högre plan. När du känner dig nedstämd, när du känner motgångar, när du känner prövningar. Läs Psaltarpsalmer. På det sättet så lär du dig att umgås med Gud. Det är din kontakt med honom, det är din kommunikation med honom. När du känner att du inte kan bedja med egna ord, bed med Psaltarens ord och det kommer att tillföra dig välsignelse. För innehållet i Psaltaren, det var lovsång, tillbedjan, tacksägelse, bön om hjälp och förlåtelse, förbön. Precis det där som vi behöver för att vårt andliga liv ska bevaras i fräschhet. Lovsång, tillbedjan, tacksägelse, bön om hjälp och förlåtelse. Om du känner att du vill be om förlåtelse, läs en botsalm. Läs en bön om förlåtelse och du ska uppleva hur tacksägelsen kommer till dig. Så finns det historiska, symboliska eller profetiska psalmer att ta vara på. Och jag påminner om att av de mer än 70 nytestamentliga citaten ur 40 olika psalmer så handlar omkring 50 av dem om Kristi lidande, död och uppståndelse och hur evangeliet når alla folk. Vi läste den 22 psalmen om korsfästelsen, den 23 psalmen om Herrens omsorg om oss, om den gode herden som gav sitt liv för oss, den 24 psalmen om Herren som konung över de sina, de som tar emot honom. Så möter vi Kristus i Psaltaren. Jag har en bok hemma, jag har faktiskt inte hunnit studera den närmare, men den heter Kristus i Psaltaren. Och det finns nog väldigt mycket att hämta i den när man läser en sån här bok. Så låt oss ta vara på Psaltarpsalmerna. Att de får tillföra oss välsignelse och ett berikat andligt liv. Och sedan så får vi läsa ordspråksboken och lära oss hur vi ska umgås med varandra. Och Herre, vi ber om din välsignelse över det här ordet. Det är ditt eget ord som är levande. Det är mat för vår själ och det är oss givet till undervisning. Hjälp oss att ta vara på lovsångstonen och glädjetonen i Psaltarpsalmerna. Att vi där får bedja till dig och möta dig. I Jesu namn. Amen.